Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till sista avsnittet innan jul av Dagens Industris analyspodd, där analysredaktionen pratar om vad som har hänt i veckan och nästa vecka och ger lite intressanta tips på aktier. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Agneta Jönsson idag. Hallå Agneta.
Hej Ulf.
Har du köpt alla julklappar eller hoppar du över det i år?
Jag har köpt det jag ska. Däremot är det lite fixande till julbordet med att köpa lite färska bröd och fixa lite grejer i eftermiddag. Och du då?
Jag tror jag är klar. Vi blev inte så många i år så det var snabbt hanterat. Så har gått bra alltihop vad jag hittills i alla fall. Men du, vi ska ju inte prata om jul utan vi ska ju prata om börs och marknad och lite sådär. Vad tycker du vi ska ta upp den här omgången, Agneta?
Vi får prata lite om vad som har hänt i veckan. Det har ju varit rätt mycket dramatik och lite tråkigare än på ett bra tag. Och sen tycker jag vi ska ha några case. Och sen tycker jag har tittat på i alla fall en liten grej man kan göra för att minska skatten som också kan bli en god affär. Och sen ska vi blicka framåt lite vad som händer i nästa vecka. Är det något som jag har glömt?
Nej, det var väl det. Jag är intresserad av vad du menade med tråkigheter. Ska vi börja där kanske?
Precis. Det var ju nämligen så att på tisdagen så kom Bank of Japan med deras centralbank och ändrade ett ränteintervall för deras längre obligationer. Och där har man hållit sig med ett intervall på 0,25 procentenhet. Nu kan då de långa räntorna, 10-åriga räntan, stiga till 0,5%. Och det låter ju inte jättemycket. Men det började liksom stöka till det på alla räntemarknaderna runt om i världen och skickade ner börserna en del. Och sen var det igång lite med räntor, vilket vi har sett här nu på amerikanska techaktier som brukar gå lite dåligt när det är räntor och sådana här saker. Och vi har också sett å andra sidan då banker som har gått lite positivt. Men sen har vi ju fått uppköp på sådana här saker. Du började ju veckan här med att kommentera när vi fick ett bud på det här lilla bolaget Sleep Cycle som kom till börsen här förra sommaren och hade, där kursen hade gått ner från 80 kronor till 32 kronor. Nu kom ett bud då när man vill köpa upp det ute från börsen här för 42,50. Vad tycker du om den grejen?
Ja, men det kan man ju tycka mycket om. Det finns ett par intressanta aspekter om det här. Om man liksom koncentrerar sig specifikt på Sleep Cycle så är det som du sa där, Agneta, ett bud som görs till 40% under noteringskursen då för drygt ett år sedan. Och det kan man ju tycka är billigt. Och det tror jag att nu var det ganska många som accepterade det där budet eller som i alla fall ställde sig välvilligt inställa till det. Men vi får se vad som händer här när styrelsen väl har kommit med sina åsikter kring budet. Jag tycker att det är för lågt då, för det som har hänt är ju att dels så var i sig då Sleep Cycle på 70 spänn och noterades kanske lite för dyrt, och det skrev ju tidningen också. Men på 42 spänn idag så tycker jag den är för billig, för bolaget har faktiskt utvecklats i helt rätt riktning under det här året. De har varit noterat, de hade någon svag första rapport där, det var väl Q2-21 som var svag. Resten har varit ganska helt okej faktiskt. Och bolaget har numera en kassa på 200 miljoner kronor. Det är inte en nettokassa eftersom de har en del kostnader också på skuldsidan där. Men det är ändå 200 miljoner kronor i nettokassa, vilket man då ska, eller i kassa som man ska ta hänsyn till när man värderar bolaget. Och framförallt tycker jag att de här som då ska köpa ut Sleep Cycle, det är tre stycken grundare och huvudägare idag. De kommer behöva lägga upp 270 miljoner kronor för att få ut bolaget från börsen. Och de sålde aktier för ett drygt ett år sedan för 300 miljoner kronor. Så de gör ju en jättebra affär här. De får liksom över 30 miljoner plus att de köper tillbaka ett bolag som är i bättre finansiell ställning än när det noterades och har en högre vinst än när det noterades. Så Jag tycker att de skulle kunna bjuda lite mer än vad de gör nu, men vi får se vad som det händer. Och det är ganska intressant att det kommer den här affären. Vi såg ju hur Carry Group blev utköpt av Nordic Capital som satte det på börsen då. Readly också under uppköp av Bonnier. Nu var inte Bonnier inblandat i själva noteringen, men det är väl så där. Man brukar säga att en gång är ingen gång, två gånger då är det liksom en varningssignal, en gång och tre gånger då är det en trend här. Så man kan ju börja fundera på vilka mer bolag som, av de här som noterades förra året och som har gått väldigt svagt, som skulle kunna bli uppköpta. Och där gör jag faktiskt en sån klassisk cliffhanger utan mitt veckans...
Du vill inte tala om vilka det är? Ja.
Jo, det vill jag, men jag vill göra det när vi pratar om veckans aktietips kan man säga.
Okay.
Och då är det ett sånt där bolag som noterades under förra året och som har gått väldigt dåligt och som skulle kunna vara ett uppköp eller åtminstone i alla fall en intressant aktie. Så vi sparar den några minuter. Men, och så kan vi väl återgå till det du var inne på där, Agneta, när vi började prata om den stökiga börsen eller ska vi säga händelserika börsen. Och det har det varit. Bank of Japan var ju en överraskning och sänkte ju Tokyo-börsen 3% och satte press på övriga börser. Men faktum är här när vi sitter här klockan 10 på fredag, dagen innan dopparedagen, så är faktiskt börsen lite upp i veckan. Så det har varit stökigt, men Stockholm har klarat det ganska bra. Det beror väl på, som du sa Agneta, att bankerna har gått ganska bra och vi har ganska mycket banker i vårt index då, med tanke på att de har haft en relativt sett i alla fall, och även i absoluta tal, en god utveckling i år, därmed har blivit en större del av Stockholmsbörsen.
Sen kom det lite positiva nyheter igår från bankerna också. Danska Sydbank kom med en omvänd vinstvarning. Danska banker har överlag gått väldigt bra i år. Och nu fick de lite extra skjuts, vilket påverkade konkurrenterna då i Sverige också kan man väl säga. Sen tog ECB och sänkte Nordeas kapitalkrav en aning. Inte jättemycket, men om man utgår från det här primärkapitalkravet som var på de här i tredje kvartalet, så låg det på 10,8% då. Och med den här ändringen som ECB gör nu så skulle då det motsvara 10,72, och det låter inte så jättemycket med 8 punkter, men på en sån stor balansräkning med så många miljarder och så stor utlåning så är det ändå en påverkan, vilket ytterligare stärker det här caset att Nordea kommer att ha möjlighet att kunna hålla en god utdelning nästa år och även kunna fortsätta med återköp som man har gjort här under året. Och det är inte alla banker som ECB tog sänkte, för några av de europeiska som BNP Paribas och Unicredit fick istället höjda krav. Så det gör ju också att Nordea blir lite attraktivare relativt sett där också.
Och det tror jag kommer bli en väldigt intressant fråga att se hur de hanterar. Och det blir ju i boksluten då som presenteras i januari här, januari-februari, om då vi får veta vad bolaget har tänkt att göra med sina pengar i form av utdelning, eventuella extra köp och återköp och sånt där. Så det blir en väldigt intressant fråga för nästa år hur bankerna, som är väldigt välkapitaliserade i Sverige och skulle kunna dela ut mycket pengar, om de sen vågar gå hela vägen eller om de väljer att vara lite försiktiga i detta sämre konjunkturläge. Swedbank hade ju en kapitalmarknadsdag, du lyssnade ju på den förstås. Det var ju bara ett par tre veckor sedan och de pratade väl om att dela ut åtminstone hälften av vinsten, eller vad var det de sa?
Ja, hälften av vinsten. Tidigare har de ju delat ut 75% av vinsten innan den här penningtvättsskandalen briserade. Så att när det här är översökat och eventuella amerikanska böter är betalade så tror jag att de kommer återgå till 75%. Mm. Men fördelen med det här, de som kombinerar återköp och utdelning som då Nordea, men även SEB, är ju att de kan vara mer dynamiska med balansräkning, så att de delar ut beslutar de ju i bokslutet och så får du pengarna till våren. Men återköpen kan man ju ta och hantera lite mer när det passar, och skulle det bli tuffare eller att man ser ett väldigt stort behov av utlåning nästa år, då kan man ta och pausa dem där. Så att jag tycker de som jobbar med bägge delarna är lite att föredra just nu.
Något mer då som har hänt i veckan eller som du tycker har varit intressant?
Det var ju en del lite positiva grejer också. Man kan inte bara ta eländet här. Vi har ju det här tyska IFO-index som mäter då näringslivsförväntningar som kom här på måndagen. Och där var det faktiskt bättre nu i november, i december. Då var det 88,6 mot 86,4 i november. Så att nu är vi tillbaka liksom till sommarens nivå. Så lite ljusare utsikter i Tyskland. Vi fick också, sen på onsdagen så kom det här bolaget som jag vet du har skrivit om och som jag tittar också, det här vind- och solkraftbolaget OX2, fick ju då vann en auktion för att bygga en stor solpark i Polen och aktien steg 5%. Det är ju en av de här som har gått bra i år, men jag tror det finns fortsatt att hämta i den aktien.
Ja, det tror jag också. Det är ganska intressant hur världen har förändrats. Jag kommer ihåg att jag skrev om OX2 i förra sommaren när de noterades. De kom in på börsen och sådär, men aktien sjönk en 10%, drygt 10% faktiskt i inledningen. Och det var ingen riktigt intresse kring aktien då. Man tyckte den var lite dyr. Och sen så, nu ett år senare, så är det en av de bästa noteringarna som skedde förra året. Och verkligen liksom på rätt väg här. Och det är många som är intresserade av att köpa deras vindkraftsprojekt när de väl är färdigbyggda, så att säga. Det är ju lite OX2s affärsidé att inte behålla och bli ett energibolag, utan att sälja de här projekten som man startar upp. Och det jag håller med dig. Det är ju liksom det finns ju några sådana här trender som har förstärkts under året, och energitrenden, alltså grön energitrend, är ju verkligen en sådan.
Något som inte däremot har gått bra, det var ju detaljhandeln. Där kom det ju också statistik här igår där det visade då att detaljhandelsförsäljningen minskade 7,7% i årstakt i november. Och det var ju, minskade 6,6% i november, men det var 7,7% i oktober. Så det har blivit en liten bättring. Nu är det ju jätteviktigt att se vad som händer runt julhandeln, och det är mycket snack om det där. Några tror att det kanske var så att man handlade en del på de här Black Friday och reorna i november istället. Och det här kommer ju vara jätteviktigt, för det är ju många av våra också noterade bolag inom detaljhandeln. Både om vi har sådana som bygg hemma och de här med grejer som är relaterade till renoveringar och byggnader och det som gick bra under pandemin, men även dagligvaruhandel och sällanköpsvaror. Och det är framförallt sista då sällanköpsvarorna som har fått väldigt mycket stryk under året. Vitvaror och den typen av grejer, men även möbler och sådant. Man kan ju tänka sig att det är också en eftersläpning av pandemin, när väldigt många gjorde om och fixade hemma, men även flyttade och köpte nya bostäder och investerade på det sättet. Så att det är väldigt stora svängningar i de här siffrorna nu, och det tror jag är risk att det kommer att fortsätta här under nästa år, att vara lite dyster på den typen av grejer.
Ja, det tror jag också. Det är ju, och det ett kommunicerande kärl där är ju inflationsutvecklingen. Det är klart att det är ju det som Riksbanken vill åstadkomma, så att säga, pressa ner konsumtionen och därmed få ner priserna, och som är så att säga, ja, inflationen helt enkelt. Och det, vi får se. Sverige är väl det land som så att säga snabbast kanske påverkas av ränteförändring, eftersom vi har en stor andel rörliga bolån, och mycket svensk ekonomis skuldsida är ju lite annorlunda än många andra, så att privatpersoner har ganska mycket lån medan staten har väldigt lite lån. Och då, klart, då påverkar det privatpersoner mer i Sverige än på många andra ställen. Annars håller jag med dig om att den senaste tidens inflationsstatistik har faktiskt, den är ju inte stark, men den har ändå varit lite mindre svag än förväntat överlag. Igår så reviderades exempelvis BNP-siffran upp i USA här, vilket var en överraskning. Det är lite så där, det är normalt sett en god nyhet för finansmarknaden, men vi fick en rejäl press på New York-börsen igår kväll framförallt. Det var ju ner som mest 3% innan den återhämtade sig en del. Och det var ju för att man räknar med att en sån stark ekonomi kommer att göra att Fed fortsätter att vara väldigt stram då. Så det är ju också en fråga för nästa år, vad så att säga centralbankerna agerar helt enkelt. Vi brukar ha lite case med oss också här. Har du något att delge folk så här dagen innan julafton som kanske passar i en julklappsportfölj eller så?
Ja, en liten grej som man tittade om. Det finns ju inte så mycket att göra det här för att minska sin skatt nu för tiden. Särskilt inte om man har ISK. Men en del har ju sina aktier i vanliga depåer eller på värdepapperskonto och sånt där. Och det finns ju också sådana att man har ärvt aktier med väldigt låga ingångsvärden som man då har på depå. Och då kan man utnyttja det med att kvitta förluster som man har på annat då. Och har man då i vanlig depå eller värdepappskonto till exempel Kinnevik, är det en sån här aktie som har gått ner väldigt mycket i år. B-aktien har tappat 55% och A-aktien 58%. Det klassiska som man gör när man tar hem förlust och kanske ändå gillar aktien, det är att...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Man säljer och så köper du tillbaka. Till exempel dagen efter eller så. Och där är också rekommendation att gör du en sån där affär som man säger en vändning, så ska det gå lite tid emellan. För gör du det för snabbt eller så kan Skatteverket tycka att det här är en affär som du bara gör utan skatteskäl, inte utan andra ekonomiska motiv så att säga. Och då kan en variant vara att utnyttja det här med spreaden mellan A- och B-aktier. Och historiskt så har ju då A-aktien varit betydligt högre prissatt än vad B-aktien har varit. Som mest var ju skillnaden 153 kronor då när det var så stökigt när de delade ut Zalando här våren 2021. Men även i år så har spreaden varit uppe ganska högt, 29 kronor i våras. Och nu ligger den istället runt en krona. Så tror man att det kommer tillbaka, snittet har legat på 7,60 ungefär, så tror man att den här spreaden ökar igen. Då kan det faktiskt vara en affär både skattemässigt och rent affärsmässigt att sälja A-aktier och köpa B-aktier. Och det finns ju också 22 andra bolag där du har det här med A- och B-aktier. Så att det kan vara ett litet tips att titta över om man har den typen av situation.
Just det. Och finns det någon, så att säga, hur lång tid måste det gå innan Skatteverket tycker att det bara är en skattemässig affär? Och så att säga, är det, handlar det om dagar eller månader eller vad är det?
Du ska ha tagit en risk så att säga, så det beror ju på storleken på din position också. Är det en jättestor position där det rör sig väldigt mycket i kursen, då tar du ju en risk om du bara är borta en stund under dagen. Men är det en mindre position och det inte rör sig så mycket, ja, men då brukar man säga att i alla fall över natten är okej. Okay, liksom. För då vet man ju inte vad som kan hända nästa dag om man vill vara säker. Sen kan du få också ett litet gratis tips här också, vill du ha det?
Ja, tack
igen. Jag kom på. Det är det här, nu har det varit mycket emissioner och det kommer säkert bli väldigt mycket emissioner här under nästa år också. Och många gånger när det är de här aktierna med företrädesrätt så är det många nu som inte utnyttjar sina teckningsrätter och det är då garanter och sådana som måste gå in och teckna. Men då brukar också det finnas den här möjligheten att man kan anmäla sig att man kan teckna utan företrädesrätt. Och nu börjar man faktiskt få lite sådana aktier. Man kanske inte får några jättemängder men man kan få en del och då har du chans att komma in till lite förmånligare kursen i marknaden. Så det är en grej tycker jag man kan hålla utsikt på.
Och du behöver inte äga aktier i bolaget utan det kan vara liksom...
Det kan vara vem... Du kan ta och teckna det ändå så att säga. Så det kan man kolla på. Jag fick några sådana i Securitas och även några i Midsona här som är under de två emissionerna här. Så några kronor små som man brukar säga bidrar ju också.
Spännande. Och sen har du ett aktietips med dig också, har du inte det?
Ja, men det har jag. Jag tänkte jag skulle titta tillbaka lite på Bravida som jag skrev om som veckans aktie i augusti här. Den har gått bra så här långt. Den har gått upp 11% samtidigt som börsen har gått ner 3%. Det är ett bolag som sysslar med installationer och service för fastigheter. Det är sånt som el och värme, ventilation och säkerhet. Och bygg- och fastighetsbolag står ungefär för halva omsättningen. Nu i tredje kvartalet så hade man en rekordhög orderstock här och hög efterfrågan på service. Och man kan tänka sig att det här är konjunkturkänsligt i och med att man riktar sig mot den typen av kunder. Men det är faktiskt inte så farligt. Nybyggnad av lägenheter svarar för ungefär 10% av omsättningen. Och det som ligger i den här orderboken nu kommer man att producera. Det är då om det kommer, så man ser nu att det stopp på den typen av bolag, byggande kan påverka framöver här. Å andra sidan har man då plussidan där att en hel del av det de håller på med ligger inom det här som vi brukar kalla för energieffektivisering. Och nu måste många fastighetsägare ta och ställa om. Dels är det ju enligt EU-regler och sådant. Men det är ju, nu får man ju också stora ekonomiska incitament att göra fastigheterna mer energieffektiviserade, inte minst med tanke på elkostnaderna. Så att det tror jag kommer att hålla uppe det här. Så att du, även om den har gått en bit nu, så tror jag att det finns mer att hämta i aktien här. Nu är den runt 109. Riktkursen som vi satte i augusti på ett års sikt är på 120. Och sen får vi se här hur det kommer in med rapporter. Men jag tycker att det ser fortfarande ut att kunna vara ett bra case utav det lite försiktigare slaget här.
Bra.
Och du hade också med en julklappsaktie här.
Ja, eller om man inte hinner köpa idag och annat att göra, får man lägga den i någon nyårs... tillsammans med nyårschampanjen på något sätt. Men det är faktiskt lite närliggande. Det handlar om energi i alla fall och el. Och så att säga hur man ska göra med det. Och det är det här C-Tech då, som kom in till börsen. Eller som gör laddstolpar och olika typer av laddlösningar för bilar. Och ja, mycket annat också. Men bilar är ju det stora då, elbilar. Och den är en sån där aktie som inte har rekylerat upp. Den kom ju in på börsen förra året och fick en fantastisk utveckling. Dels var det väldigt hett med tillväxtaktier då, och så fick den extra fart av att Latour gick in och tog 30% av bolaget. Och Latour är en sån här välrenommerad investerare som folk gillar att följa. Och då blev den lite alldeles för högt värderad, och sen har de kommit med riktigt svaga rapporter faktiskt här, så den har gått ner, utvecklats inte nog med att den är klart under noteringskursen. Den har också gått betydligt sämre än börsen sett till noteringskurs och dagens kurs, och noteras på sina lägsta nivåer nu egentligen. Och då kan det vara någonting att plocka upp här. Dels så kommer vi ha en väldigt stark tillväxt på elbilar, och de behöver laddas, och inte minst i Sverige då, med tanke på när det kommer ut väldigt mycket nya elbilar just nu egentligen sen man avskaffade den här elbidraget så att säga, eller bidraget på elbilar, så gjorde det att alla köpte elbilar i förväg här i november var det väl. De kommer börja laddas nu då, så då kan det vara liksom lite extra booster. Och sen så är det ju då en uppköpskandidat som vi pratade om, eller jag pratade om här i början av podden, var ju att tre bolag som noterades under 2020 eller 2021 har blivit uppköpta, och C-Tech skulle ju kunna vara ett fjärde då eventuellt från Latour, om de vill ta ut det där och lägga det i sin onoterade portfölj. De har ju en betydande onoterad portfölj, så de är ju vana vid att hantera rörelsedrivande bolag. Så det där kan vara någonting för 2023 möjligtvis. Den har minst inte alls lika högt värderad som den var när den noterades, eller i början av sitt liv som börsnoterat bolag. Så det är väl mitt lilla jultips kan man säga.
Ja, men det låter ju bra. Då har vi två grejer här att plocka upp idag eller nästa vecka här. Och vi hade ju ingen veckans aktie denna veckan, men däremot kan jag tipsa om, på den platsen skrev vår kollega här Magnus Dagel om det här med bostadsfastigheterna på börsen och hur de värderas då per kvadratmeter. Och det är ju väldigt stor variation på de där bolagen faktiskt. Och har man inte läst den, så tycker jag att man ska göra det om man är intresserad av bostadsfastigheter här.
Absolut, och då kommer vi osökt in på vad som händer i nästa vecka då. För där efter, först nu är det ju ledigt här på julafton, har vi inte öppet. Däremot så har faktiskt New York öppet imorgon. Nej, det är ju lördag imorgon så de har inte öppet då heller. Annars skulle de haft öppet om det hade varit julafton och en vardag, men det har de inte. Så det kan jag glömma. Men däremot så öppnar Stockholmsbörsen upp igen då den 27 december, efter, dagen efter annan dagen. Och då så är det första dagen som SBB-aktien inte innehåller Neobo, det här bostadsaktiebolaget, som, eller bostadsfastighetsbolaget som de ska sen notera här i början av nästa år. Så det kan man ju notera. Det är väl det som händer, den stora saken som händer på den 27 där. Men sen så händer det ju faktiskt lite också framöver. Vi har den 28 har vi ett protokoll från Bank of Japan. Det var ju de som stökade till marknaden i veckan här, och då får vi lite ord på, eller åtminstone text på vad som låg bakom deras, ska vi säga, strategiförändring att så att säga tillåta högre räntor. De är väl sist ut bland centralbankerna i världen om att strama åt här, men det är klart att de behöver väl också göra det, för inflationen har faktiskt rusat iväg till hela 3,7%, och det är högt i japanska
måttet. Det är högt för att vara Japan. Det har ju varit, de har ju haft den här typen av generös räntepolitik i 20-30 år, så man har nästan glömt bort att det går att ha en ränta i Japan.
Det var ju det som vi var så nervösa för 2-3 år sedan, att vi skulle hamna i den japanska situationen här i västvärlden, och då var man var rädd för deflation. Men så blev det ju inte här i västvärlden, utan här fick vi inflation istället. Så den här deflationsfrågan är borta.
Man ska vara försiktig med vad man önskar sig, som de brukar säga. Så att nu har vi fått mer av den varan än vi någonsin har velat ha.
Precis.
Men sen på onsdagen kommer en annan grej som jag tycker är intressant också. Det är den här Statistiska centralbyråns finansmarknadsstatistik, när man får se hur utlåningen har varit både till hushåll men också till företag här. Och det kommer ju med viss eftersläpning. Vi har haft trenden under året här har ju varit att ökningstakten på bostadsutlåningen har ju fallit månad för månad, samtidigt som har ju företagsutlåningen hela tiden har ökat. Så det blir intressant att se om den har hållit i sig.
Precis. Och sen så på torsdagen då så har vi massa utdelningar också från fastighetsbolag som delar ut både på sina preferensaktier och stamaktier. Det är en hel rad där, så jag kan inte räkna upp alla. Men det är ju en bra liten efter, ska vi säga, försenad julklapp då för att få de där utdelningspengarna. Och sen så sista börsdagen för året, den 30 december, då vi förutom att podda, för det gör vi även nästa fredag, så är det sista dagen för Swedish Match på börsen. Så har man inte sålt sina aktier innan dess, så är det dags att göra det. För annars tar det tid innan man kommer få några pengar. Så de får man ta och sälja i så fall.
Precis, sen är det halvdag på Londonbörsen och Frankfurtbörsen också. Så att de som vill göra affärer där får passa på förmiddagen.
Bra, vad tycker du, finns det något annat att säga innan vi låter våra lyssnare göra andra saker, som att köpa sista julklapparna, eller är vi klara, tycker du, Agneta?
En grej som man kan ta med sig, det är att vi har sett här nu senaste veckan också att omsättningen sjunker väldigt mycket på börsen. I måndags var det 14 miljarder, igår var det 12,6. Det kommer att bli väldigt lite omsättning i mellandagarna också sannolikt. Vilket gör att om det är några inaktörer så blir det stora rörelser. Så att det kan man väl ha med sig lite när man är in och handlar i det där, så att händer det några nyheter kan de få större utfall än normalt.
Mm, precis. Och sen är som sagt var inte året slut än. Utan det är, man har ju sett här, det har vi inte pratat så mycket om den här veckan. Det är för att du och jag inte är de som bevakar fastigheter mest på tidningen. Det finns ju andra som gör det nästan på heltid här. Men det har ju fortsatt vara en del affärer då med Castellum som sålde fastigheter och sånt där. Och det, just innan nyår så tror jag det är många som vill liksom göra klatt grejerna. Så även om handeln på börsen förväntas vara låg, vilket jag håller med om, så tyder inte det att det inte händer saker här, utan det finns nog många som vill så att säga få ordning på sina böcker innan nyåret här. Så jag tycker inte vi ska stänga ögonen helt och bara ta ledighet, utan
det ska man inte göra, och det kan också komma några av den här typen av bud som du var inne på, inte heller omöjligt att det kommer i mellandagarna här.
Absolut, jag kommer ihåg, nu vet jag, nu är det några år sedan här, hur Den stora händelsen var när Christer Gardell sålde alla sina Volvo-aktier till Geely helt plötsligt. Det var en sån här mellandagsaffär som väckte stor uppmärksamhet. Det är bra, men innan det så tycker jag återstår det väl bara, vi ska inte sjunga några julsånger och inte ens några juldikter heller. Utan
vi besparar våra läsare det till lyssnare.
Vi kan väl önska våra trogna lyssnare en riktigt skön jul och så hörs vi igen nästa vecka och framförallt på fredag då vi har nytt avsnitt av Analyspodden. Och om man tröttnar på att fira jul så får man gärna gå in och lyssna på våra andra poddar. Och vi har ju allt fler sådana, eller hur? Vi har ju en ledarpodd och vi har en privatekonomisk podd och vi har Makrorådet som kommer ut. En daglig podd, vet jag inte hur aktiv den är nästa vecka, men det finns i alla fall gamla avsnitt att lyssna på. Och vad har vi mer? Vi har digitalpodd också.
Ja, och vi har Ida Brusvist, den som kallas för Mitt i bruset, när hon, som också går på tv där hon intervjuar entreprenörer och duktiga personer. Nu intervjuar hon senast en professor här som handlar om lycka. Du vet han, Mikael Dahlén på Handelshögskolan, som också tror jag kan vara intressant att lyssna på.
Just det, jag såg honom och gör reklam för någonting. Vad det var. Det är bra. Så, men då så får jag önska dig en god jul också, Agneta, så hörs vi efter helgerna här.
Det gör vi. God jul, Ulf, och god jul alla där ute. Hej då!
Tack och hej!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.